En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Du pågår just nu i detta nu. Utvärderingar av insatserna i Afghanistan egentligen i alla de nordiska länderna omtag. Och i en del länder har det gjorts undersökningar. Bland annat presenterades då 2016 en norsk undersökning i juni. Och då, det finns ju de andra länderna fler. Men jag tänkte på att lite mycket kort bara säga vad man kom fram till. Och då kom man fram till att man menar att man har varit en ytterst god allierad. Och det var faktiskt titeln på hela den undersökningen. En god allierad. Det hade man varit. Man hade fungerat väl i det internationella militära sammanhanget. Hade man skapat säkerhet? Tveksamt. Och hade man lyckats med den här uppbyggnaden? Nej, det hade man inte gjort. Och det känns ju lite nedslående. Och egentligen tror jag att det där egentligen på något sätt sammanfattar kanske hela västvärlden plus USAs insats i Afghanistan.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123 610 76 68. Märk betalningen med MH-podden.
Välkomna till Militärhistoria-podden. Jag heter Martin Hårdstedt.
Och det här är Peter Bennesved.
Och dagens avsnitt är en fortsättning på det avsnittet vi gjorde om Sovjets krig i Afghanistan, skulle man kunna uttrycka det. Från 79 fram till 1989. Och nu ska vi då tala om Afghanistan-insatsen eller Afghanistan-kriget från 2001 till 2021. Där vi också har ju svenskt deltagande, ska vi säga, nordiskt deltagande.
Det känns väldigt färskt. Det
känns väldigt färskt, och man kan väl också säga att det är lite speciellt att vi också diskuterar ett krig där vi har förluster, stupade döda från de nordiska länderna. Det återkommer vi ju till då. Mm. Så det ligger väl lite över det här avsnittet på något sätt.
Det här liksom på lite metaplan här, så känner jag att den här konflikten också har följt hela min vuxenhet. Jag kommer ihåg att 9/11 inträffade när jag var liksom tonåring. Och sen har den här konflikten liksom funnits kvar fram tills bara alldeles nyss.
Just det, min yngsta dotter då, Elsa, föddes 2001. Ja. Så det är ju sån där lite riktmärke för oss nu här. Men man kan väl konstatera att Sovjet lämnar ju Afghanistan. Vi tog ju upp i det kriget några saker som vi har anledning att återkomma, tycker jag. Nämligen de politiska förhållandena i Afghanistan, också geografin, hur svårt det är militärt att behärska Afghanistan. Det är teman som vi kommer återkomma till. Men vad är det som händer?
De olika etniciteterna som är så präglar landet väldigt
mycket. Ja, precis. Men vad är det nu då som händer?
Ja, man kan väl säga så här att Sovjetunionen lämnar ju Afghanistan fullkomligt i bitar. Det är bara för att de lämnar det här landet så betyder det inte att det uppstår någon slags fred. Utan de, ja, ungefär 1 miljon döda civila, och de sovjetiska siffrorna var runt 15 000 döda. Men det blev ju, och det sista han gjorde här då, Gorbachev, var att tillsätta den här Najibullah som blev president. Så han var då generaldirektör för det kommunistiska partiet som blev sedermera då president för Afghanistan. Problemet var väl, han hade väl ingen politisk legitimitet egentligen, så ganska snabbt så bryts den tillfälliga borgfreden upp. Och de här olika mujahedin-grupperingarna som har funnits har mycket större politisk legitimitet. De har också fått stöd av USA här och de andra NATO-länderna som har varit involverade på sitt håll. Så att det här landet sjunker väl ner i ett slags inbördeskrig här nu, som pågår från egentligen det sovjetiska tillbakadragandet fram till 96 egentligen, när talibanrörelsen tar över.
Och då kan det vara viktigt att påminna om att de här, som du sa här och förtydligade, att de här mujahedin-grupperingarna är på intet sätt enhetliga, utan
det är
ju massa.
Nej, de är inte, de består ju egentligen av sju, ja det finns ju flera, men den här mujahedin-grupperingen som har någon slags ledande ställning i Afghanistan under den här perioden under 90-talet, de består av sju olika grupper och som är lokalt baserade på olika sätt. Men så finns det då en gruppering här som är talibanerna, och taliban betyder väl egentligen student av islam, och någon slags lågbördig student, så det är inte någon jätte liksom, eller hur, de har beskrivit det så här, om vi börjar i den här änden, att talibanerna är inte sådär jätteintellektuellt lagda, utan en ganska enkel tolkning av vissa texter av Koranen. En
folklig
är ganska
inriktning av,
ja, och jag vet inte om man kan kalla det folklig, det är jättefolk. Men, men det är liksom en slags, jag ska inte säga, kanske inte anti-intellektuell, men en ganska simpel form av tolkning. Va? Den är inte så djuplodande, inte så resonerande, och den är väldigt djupt rotad också i det här Pashtunwali, den här Pashtun-gruppens traditionella levnadssätt. Så det blir en mixen här blir en väldigt konservativ typ av tolkning av Koranen. Och bara vissa delar av Koranen, de lite mer nyare, modernare texterna, finns inte riktigt med här deras. Och jag förstår, jag är inte någon taliban-expert här, får jag säga, men... Men den här, det finns speciellt en person då som heter Mohammad Omar, som blir den stora mullan här. Och han är med och strider under de här inbördeskrigen som pågår under 90-talet, men får sen bilda den här talibanrörelsen och får sen stöd delvis av Pakistan på andra sidan gränsen. Och 94 så övertar han i princip Kandahar, som är den här centralort i södra delen av Afghanistan. Han övertar ett vapenförråd, sägs det, som ligger i Spinboldak och får tag på 18 000 AK-47-er. Och sen så utrustar han en lite mindre armé här då, och även i Kandahar finns det ju pansarvagnar och stridsplan och sådär. Och så därefter, efter 94, så blir de en liksom militärmakt som sveper genom det här landet i stötvis. Det går inte alltid så som de hade tänkt sig. 95 försöker de sig på att ta Kabul, misslyckas, kommer tillbaka 96. Men man kan väl sammanfatta det med att 98 så har man, eller 96 tar man kontrollen över själva regeringen, men först 98 har man kontroll över hela landet och tar man också Mazar-e-Sharif. Och den här staten som de bildar, det är ju en väldigt konservativ, vad ska jag veta om man kallar det, islamistisk, kan man kalla det en islamistisk stat?
Ja, det måste ordet man ju är lite kunna liksom, kalla det för.
Ja. Men deras relationer med den övriga världen blir ju ganska dåliga här, va? De istället vänder de sig mot de andra centralasiatiska länder här i närheten, Uzbekistan och Tadzjikistan. Ryssland och sin sida, Iran och sin sida, försöker förtrycka den här talibangruppen så mycket de kan. De är inte särskilt intresserade av den här. Resultatet blir att Afghanistan blir då som en slags hemvist för olika typer av jihadistiska terrororganisationer, om man säger modernt ord för det. Och en av dessa är ju då Al-Qaida, som vi säkert har talat om, och Osama bin Laden.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Osama bin Laden. Han är ju rätt intressant. Han har ju varit med, vi nämnde honom redan i det här sovjetavsnittet. Mm. För han var ju en av dem som, han fungerade som en slags arbetsförmedling för jihadister.
Ja, för utlänningar om man säger så.
Ja, precis. Han tog emot utlänningar. Han var en rik saudisk, av saudisk börd. Men han då sätter igång och fortsätter under 90-talet här med sitt och bygga upp sin gruppering Al-Qaida och ställer till med en hel del besvär för USA. Men i början så vill man väl egentligen inte sätta dit honom eller försöker inte riktigt helhjärtat. Han är bland annat i Afrika, i Kenya, Tanzania. Mm. Där utför Al-Qaida ett antal såna här bombningar, självmordsbombningar och bombningsförsök. De gör faktiskt en självmordsattack mot ett amerikanskt stridsfartyg också.
Just det.
USS Cole, utanför Yemen. Men detta resulterar inte heller i något slags militärt svar från USA. Så detta får eventuellt då, litteraturen säger här att möjligtvis är det så att Mohammed Omar blir inte avskräckt av det här. Av att Osama bin Laden finns på hans mark. För att svaret från USA blir inte särskilt skarpt. Och Mohammed Omar och Osama bin Laden är ganska bra kompisar, verkar det som. Bland annat så gifter Osama bin Laden sig med hans fjärde fru, då är Mohammed Omars dotter, om jag har förstått det rätt. Ja. Sen börjar vi ju närma oss slutet av 90-talet och jag tror att de flesta är ganska bekanta med den här historien. Det som sker är ju den här terrorattacken.
Just det.
I september 2001.
Just det. Minns du den där, Peter?
Ja, jag minns den väldigt tydligt. Mm. Jag körde runt med min moppe, jag var 15 år då. Jag kommer ihåg att jag körde runt, liksom, det var någon, jag vet inte om det var en lördag kanske. Jag tror att, eller om det var en söndag. Jag var ledig, jag körde runt på liksom, skolgården med mina moppekompisar. Och så var det någon som skrek, liksom, ah, det har varit skett en attack i USA. Så vet jag, körde hem och slängde på tvn och kollade på det där.
Ja, just det. Jag var ju precis på sluttampet med min avhandling faktiskt, 2001.
Okej. Okay.
Tvåbarnsfar, kanske lyssnarna hör här lite, men det var ju spännande. Nej, men jag minns det mycket, mycket väl, därför att det kom ju först och liksom budet gick ju genom korridoren, jag var på jobbet. Och då så sprang vi ju in då i ett sånt ämnesrum och slog på tvn då, direktsändning. Och då kom ju den andra, jag vet inte om alla minns det där, det var ju två stycken inflygningar då i Twin Towers där, och så fick man liksom i princip då, man uppfattade det ju så, man såg det i realtid så att säga, det minns jag inte exakt hur det nu var, men det var ju otroligt chockerande, och man får väl säga så också, spektakulärt i någon mening, overkligt. Och också, jag minns också med viss irritation de här diskussionerna sen i såna här morgonsoffor. Klassiskt, hur man då pratar om att detta är ett nytt Pearl Harbor och sådär. Och då kommer jag ihåg att jag blev tillfrågad om det där och sa ju då att det är det ju inte då, sa jag. Och det tycker jag kan väl vara viktigt här att påpeka, precis som du har sagt, att egentligen 9/11 förstärkte ju snarare egentligen en tendens som redan var igång. Ja. Så att säga, den här kampen mot eller agerandet mot terrorismen, det som sen liksom blev så uttalat, kriget mot terrorismen, det var ju redan igång. Så att, jag menar, Pearl Harbor, det vet ju vi och lyssnarna också, att där gick USA från att vara isolationistiskt bara på natt till att ju plötsligt gå in i andra världskriget med fullt
skillnaden öst. Är ju presidenterna här egentligen. Ja. Det är ju det som är det stora skillnaden. För Clinton då hade ju han hade en erfarenhet av de här krigen i Bosnien och Kosovo.
Just det.
Och ville inte sätta in amerikansk trupp. Han ville inte göra några hårda aktioner på det viset, utan var mer benägen att skicka in flyg och göra lufträder av olika slag. Det var ju så de hade jobbat under 90-talet egentligen. Och han hade haft möjlighet att göra detta mot Osama bin Laden också tidigare under 90-talet. Men Bush var ju över ett helt annat slag. Och det är väl det lite grann som också chockar den här talibanrörelsen i Afghanistan, att de hade inte riktigt tänkt sig att USA skulle svara så här skarpt som det ändå blev, och det här resultatet.
Och det tycker jag också är intressant att lägga till då, att Bush-administrationen, den präglades ju under 90-talet också av den här nya moralistiska synen på utrikespolitik. Man brukar ju prata om just 90-talet som the moral turn, nämligen att det fanns andra ingredienser plötsligt. Det fanns till exempel överordnade mål som att bekämpa islam som världsreligion faktiskt. Det var inte längre bara geopolitik, utan det fanns sådana mera överordnade mål. Det är ju spännande. Så man kan väl konstatera att de första bombningarna i Afghanistan, de kom ju redan 8 oktober. Ganska tätt inpå egentligen 9/11.
Och inte 7 förresten, men till 7 oktober.
Det kan ha varit 7 oktober, men i början på oktober säger vi då. Och så får någon lyssnare korrigera oss på e-mail som ni brukar göra när vi säger fel. Och sen kan man konstatera då att specialtrupper och så vidare sätter man ju ganska tidigt in i Afghanistan. Och sen är man ju igång, om man uttrycker sig så. Man är inne i ett engagemang, och precis som du säger så inledningsvis är man ju lite tveksam till att sätta in så mycket marktrupp, utan då arbetar man ju via den här, det som man ju sen kommer att kalla för då norra alliansen, grupperingar i Afghanistan som man liksom ger resurser att föra kriget. Så att det första steget i Afghanistankriget som ju är igång från 2001, det är ju att den här, att man liksom jobbar via ombud, det kan ju sägas då. Ja.
Föra in diskussionspunkt 1 här då.
Har du börjat numrera våra diskussioner?
Ja, jag har börjat göra det. Jag
sist på ett väldigt irriterande sätt tycker jag faktiskt.
Jag tycker det var roligt i alla fall. Nej, men för det här påminner ganska mycket om Kuwaitkriget också. När man läser om, jag vet att det initiala minnet jag har av kriget i Afghanistan är inte att det var ett nytt Kuwait. Men om man tittar
Nej, definitivt inte, skulle jag ju vilja säga nu då.
Men när man tittar på hur det här kriget fördes initialt, så är det ganska likt, va? De här första bombräderna, och man har börjat använda sig av drönare också för första gången egentligen. Det har väl använts delvis i Kosovo, tror jag. Men de får mer en avgörande roll i Afghanistan. Det är ju ganska likt, och man försöker väl, och man ska säga att snabbheten i själva det, kriget är ju ganska kort, får man väl säga. Ockupationen är lång, men kriget är väldigt kort.
Ja, så kan man ju säga.
På det viset så påminner ju det också om Kuwaitkriget, på det viset att de bara i princip rullar in och sen är det klart efter bara ett par månader.
Men jag skulle ju ändå vilja säga att det där liksom, att de använder ju inte i Kuwaitkriget, om jag då får säga emot, för det måste jag ju liksom göra nu då. Eftersom jag sa nej här alldeles. Så tycker jag ju att i Kuwaitkriget, där slåss man ju inte genom ombud. Utan där går man ju direkt in själv, om man uttrycker sig så då. Så man kan ju väl säga att Afghanistan egentligen då, nu är det ju så som vi konstaterade i vårt förra avsnitt, ni som har lyssnat på det, att det går ju liksom inte egentligen att erövra och behärska Afghanistan, och vi ska ju följa upp faktiskt också till och med britternas försök under 1800-talet, hade vi tänkt i något skede när vi får tid i nationstecken. Vi har ju så mycket ämne vi vill prata om. För det är ganska spännande detta, att det går inte att behärska Afghanistan med sitt mycket speciella och särägna, både klimat får man väl säga, men också geografi, bergsområden. Och den här norra alliansen, så att säga, erövrar ju då de centrala dalarna, får man säga, och Kabul, och får någon form av kontroll över Afghanistan, men ändå inte. Och precis som under Sovjetockupationen, eller hur Peter, så kommer ju talibanerna nu istället att ha platser där man kan reorganisera, skapa träningsläger, och man kan också falla tillbaka in i Pakistan där man då på något sätt är skyddade, och så egentligen fortsätter det på samma sätt som Mujahedin gjorde under Sovjettiden.
Precis, det är fortfarande i den södra delen av Afghanistan där de har sina maktbas.
Precis.
Vi kan nämna den här personen Hamid Karzai som just också det. Är med. Han är ju en av dem som du berätta här om att slåss via ombud. Han är ju pashtun också.
Just det.
För att ett problem med de här norra alliansen, det är att man inte tycker att de representerar hela afghanska folket, för de består ju av tajiker och uzbeker i stor utsträckning.
Den etniska problematiken, inte bara den religiösa och politiska, man uttrycker sig, utan vi har också den här etniska olika grupper.
Exakt.
Och det är en väldigt stor svårighet då i Afghanistan. Och det får man bara lägga till, att Afghanistan är ju från början liksom ett konstruerat land. Så många stater i Europa.
Och det blir ju det kan man väl säga en lärdom från Kuwait också, att man behöver ha med sig lokala grupperingar som sen kan ta makten i den riktning som man önskar sig. Och det är ju det man försöker göra med Hamid Karzai. Man kan inte bara rulla in med sina västerländska trupper och sen slå ut allting och sen lämna. För då händer bara samma sak igen. Då kommer Saddam tillbaka, eller en sån Saddam-typ tillbaka. Så det kan man väl säga att det också finns en koppling, fanns en slags lärdom här, och man försöker ha med sig Karzai istället. Som var, han var ju pashtun också, han kom ju från sydöstra delen tror jag. Men tillhörde den mer vad ska man säga, moderata pashtun-grupperingen. Ska vi säga någonting om NATO också? Jag tycker att det är intressant där, eller?
Ja, absolut. Men jag tänkte bara lägga till att det finns ett sånt där begrepp som vi diskuterade lite inför det här avsnittet där, Operation Enduring Freedom. Och det är väl egentligen ett sånt där typiskt lite amerikanskt, om du får säga det.
Ja, verkligen.
Men att det är en övergripande idé om att det är en operation nu för att skapa frihet nu. Och det kan man ju resonera i det oändliga om, men det liksom finns hela tiden här. Det skulle man egentligen kunna säga att det där är egentligen, det är ju egentligen kriget mot terrorismen i någon mening. Det där.
Ja, ja, det klingar ju väl tillsammans med det här som du sa, den här moral turn.
Precis.
Det ligger, ligger ju i namnet att det är inte bara en regim som vi ska fälla, utan det är också en slags ideologi som vi ska sprida.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Men då är det ju så här att man hade ju en operation i Kosovo, en insats där man ju samarbetar med NATO och USA, men USA var ju inte så nöjd med det där. Och hur ställer man sig nu då inför Afghanistan? Här
jo, jag tycker att den är intressant. Ja. Det är någonting som oftast diskuteras i den här frågan, det är ju det här att NATO går liksom i USAs ledband och så. Det har varit en väldigt tydlig så progressiv vänsterkritik under den här perioden. Och då kommer man konstatera så här att glaset är ju halvfullt eller halvtomt beroende på hur man ser på den här frågan, men det är ju tydligt så att NATO faktiskt aktiverar artikel 5 för första gången i sin historia på egen hand. Det är generaldirektören som, eller generalsekreteraren som tar initiativet för den här frågan. Och egentligen inte på begäran av USA. Utan från amerikanskt håll så vill man faktiskt genomföra den här Enduring Freedom helt på egen hand.
Så man kanske inte var så nöjd med det här?
Nej, man var inte så intresserad av att faktiskt ta med sig NATO-trupperna i alla fall till en början. Men det kommer lite senare, va? Och det är ju intressant där. Och det är ju lärdomen från Kosovo-krigen som bland annat tycker vi ska gå igenom vid annat tillfälle. Att den här typen av omstrukturering av de västerländska försvarsmakterna under 90-talet ledde ju till att man har betydligt mer bantare, mindre förband, och det gjorde att det var svårare för de här länderna att samla sig kring en linje, va? Eller en befälhavare. För det var så många språk och så många traditioner som skulle in under samma tak. Och det här upplevde man som ett enormt problem under Kosovo-krigen. Så USA ville inte in i den där soppan igen. Och därför vill man helst inte ha med sig NATO, för man tyckte att det bara komplicerar saker. Ska man också komma ihåg att NATO har ju ingen egen budget. De har ju inga egna förband eller materiell eller ingenting sånt. Allting kommer ju från de enskilda medlemsländerna.
Mm, nationella beslut för att sätta in de nationella resurser.
Exakt.
Precis.
Mm. Så det gör ju att det blir en oerhört komplicerad förhandlingsprocess när man ska bestämma vad som ska skickas in, vem som ska styra över och vem som ska besluta och så vidare. Och det här vill man ju egentligen inte ha att göra med från USAs håll, utan man vill ju genomföra det här snabbt. Mm. Och som, jag menar, attacken sker efter september. Och som vi sa, 7 alternativt 8
oktober. Nej,
Det är 7 oktober, okej.
Okay. Jag kommer inte göra en diskussionsfråga 2 av detta.
Nej, okej. Okay. Men det är ju nästan, vad blir det? 3 veckor, 4 veckor ungefär, så är man där. Ja, det går ju otroligt snabbt. Mm. Det hade de ju inte kunnat göra om NATO skulle vara med från början. Så att, ja, men det där tycker jag är intressant att säga också någonting om svårigheten för NATO under den här tiden. Att liksom organisera sig och fylla ett syfte. Man har ju gått över till de här mindre varianterna och så nu ska man börja slås då, så att säga, out of area. För själva poängen med NATO har ju hela tiden varit att man ska skydda ett kollektivt försvar. Så har det varit fram till kalla krigets slut. Men nu helt plötsligt, och det har väl lite med det som du säger här med moral turn att göra. Att helt plötsligt börjar NATO agera som någon slags moralpolis här också då, som ska liksom följa upp länder som är utanför NATOs intressesfär igen, eller liksom inom medlemsländerna. Mm. Det är ju väldigt...
Men det kan man väl säga. Ja, jag tänkte följa upp och säga att överhuvudtaget har ju Afghanistan-insatsen varit problematisk i opinionssynpunkt. Och tittar man lite då på sådär, hur folk har stött det här och så vidare, så har det ju inte alltid varit, som man uttrycker sig så då, för de som har varit tillskyndare för den här insatsen och argumenterat för insatsen, har ju blivit lite förtvivlat, för många gånger har det varit så att stödet har ju varit under 50% i väldigt många länder. Mm. Och tittar man på de nordiska länderna där, så har det fluktuerat också, så det går inte få riktigt någon tydlig samlad bild, så framförallt inte mellan alla de nordiska länderna. Men det är ju så att det här har delat människor i Afghanistan, och vi har ju anledning att återkomma lite kanske till att få djupa det där, för att när väl nu då så att säga talibanerna är inom citationstecken då tillfälligt besegrade och man har satt in då en ny, får man väl säga, regim i Kabul, så nu inleds ju det där som du säger nu, den där långa ockupationen, och den pågår ju nu då egentligen från 2002 ända fram till 2021, eller är det en ockupation?
Ja.
Diskussionsfråga 2.
Ja.
Är det en ockupation? Därför det är en väldigt spännande sak nu. Därför skulle ju då västmakterna hävda att det är det inte. Det är en humanitär insats där man är tvungen att använda militära medel för att skydda den humanitära insatsen. Så tror jag att ganska många stater skulle kunna köpa den beskrivningen av Afghanistan-insatsen.
Men man kan ju också ifrågasätta huruvida Afghanistan är en stat överhuvudtaget vid den här punkten.
Exakt.
Alltså, jag menar, nu har man slagits om de här, och det har varit mer eller mindre inbördeskrig och fullskaligt krig periodvis sedan 1970, när Fasavara, vi började den här sagan, 73 någonstans, va? De första, när republiken införs där och kungen störtas. Mm. Så man kan ju... Ja,
så kan man
det är lite svårt att se. Ja. Liksom, är det ens en sammanhållen stat där? Och de är ju så splittrade, enligt den här, framförallt genom den nordlig-sydliga gränsen.
Ja, och om talibanerna tar över, vilket de har gjort idag, det kan ju också betecknas som en ockupation. Så att, jag tycker bara det, jag tror inte det går att ta ställning liksom till det på något sätt. Va? Ja. Min grunduppfattning är, jag ska vara tydlig med, att jag uppfattar ändå att västpakten i USA ändå är där för att man ändå på något sätt skulle då vilja skapa någon form av då förutsättningar humanitärt. Vi kan ju komma lite till huruvida man lyckas med det eller inte. Men det ska jag vilja säga. Så att, men nu vidtar ju alltså en sån här, egentligen om man nu får lite hårdra det, en sån här ny situation för en europeisk, amerikansk koalition inne i Afghanistan där man ska bekämpa en grilla i bergen, det som ju Sovjetarmén inte klarade av.
Mm.
Så kan man ju uttrycka det.
Ja, i princip är det samma situation som uppstår.
I princip då. Och sen finns det en hel del skillnader då, men...
Men ska vi reda ut lite bara praktiskt vad det är som sker här nu? Efter att USA kommer in med kavalleriet här, sopar undan talibanerna. Och vid årsskiftet 2001-2002 så har man ju i princip installerat en ny typ av det, eller ett nytt styre i Afghanistan. Ja, men, och efter 2002 då, så tar ju den här NATO-styrkan vid som går under beteckningen International Security Assistance Force.
Ja.
Eller ISAF.
Ja. Och det som är ju att skapa säkerhet, det är viktigt här.
Exakt. Ja. Och det här är ju en slags... De har ju syftet att stabilisera och bygga upp landet. Så egentligen inte där för att utföra nya offensiver. Utan de är ju mer bara för att säkra det här området.
Men viktigt att man ska skapa säkerhet med, så att säga, NATO-styrkor. Med amerikanska styrkor. Sen ska man hjälpa till att bygga upp afghanska styrkor, regeringsstyrkor. Och sen ska man hjälpa till att understödja det humanitära. Det är väl de uppgifterna.
Jag har inte riktigt förstått styrkeförhållanden här mellan FN och ISAF heller. För ibland får jag intrycket av att det är FN som i princip beställer en ISAF-styrka som NATO liksom tar in och organiserar. Men jag vet inte riktigt hur någon lyssnare får gärna höra av sig och reda ut hur det där ser ut i alla fall. Men hur som helst så kan man konstatera att efter 2003 så börjar man bygga upp det här ännu mera. Och man skickar in mer och mer NATO-trupper fram till 2008. Och vid det laget har man ungefär 43 000 soldater på marken i Afghanistan. Och ungefär 60% av dessa består av NATO-trupper. Resten är amerikanska trupper. Och 2003 är ju viktigt här. Varför, Martin?
Nej, det är för då inleds ju... går man ju in i Irak.
Exakt, så det är, Irak blir ju som en slags systerkrig här som pågår. Och detta splittrar ju NATO-opinionen något så otroligt också. Då. För att nu blir ju det förhållandet här att NATO blir den som blir kvar i Afghanistan för att stabilisera med stöd av USA. Och detta medför ju också att USA kan lösgöra trupper och förband som man sen kan skicka in i Irak. Så även om man inte följer med dem in i Irak så har man ju på något vis ändå medgivit sitt stöd till det genom att vara där. Så det här blir ju en stor konflikt.
Men jag tycker att det är ju fascinerande vilka stora militära operationer som framförallt USA genomför då, inte minst tillsammans med Storbritannien. Och några andra europeiska stater då, men tänk till stora saker. Jag kommer ihåg faktiskt 2003 att när det här beskedet kom om anfallet mot Irak, så kommer jag ihåg att jag gick ut i korridoren och så hojtade jag: nu rullar vi mot Bagdad. Hojtade jag. Och det var väl kanske lite för provocerande av mina kollegor. Nu så här efterhand kanske jag ångrar det där lite. Kanske inte så lite heller. Men det var någon form av... Nej, men jag ska vara helt ärlig. Att det fanns en form av liksom fascination över de här väldigt snabba händelserna. Kommer jag ihåg. Sen var man ju euforisk, får man väl säga då, över Irakkriget. Att den här regimen störtade Saddam Hussein. Och sen så kom ju naturligtvis den bättre, bittra eftersmaken sen när man såg hur det utvecklades i Irak. Va? Men jag ska vara helt ärlig, som ett liksom, att det fanns en viss upprinthet. Och sen blev man ju lite mer eftertänksam då och funderade på vad det här för. Och samma sak här med Afghanistaninsatsen. Att här vill ju västmakterna då, får man uttrycka det så? Det finns ju en sida av detta att man då vill väldigt väl, eller hur? Eller? Men man skulle säkert kunna påstå det motsatta, att det handlar om naturligtvis vanligt geopolitik för att ta fram sina positioner i världen, kontrollera de här områdena som är viktiga
och alla med naturresurser och sånt finns också.
Men jag tycker man ska få inte komma ihåg att, och framförallt tycker jag, för de som tjänstgjorde i Afghanistan, så tror jag att man ju såg i första hand det här, att nu ska vi åka dit och verkligen kunna göra en insats. Det tror jag. Sen fanns det ju många som kommenderades dit av andra orsaker, eller kanske hamnade där som vanligt av att man kanske sökte äventyret eller vad det nu kunde vara. Men jag tror att många hade en tro på att man gjorde någonting gott i Afghanistan. Eller håller du med om det, Peter?
Ja, alltså, absolut. Men jag misstänker, utifrån det jag kan läsa mig till, så verkar det som att det var väldigt splittrat mellan de olika länderna också. Att det var enorma problem att få det här att fungera. Och vad jag också hör andra berätta, så har man ju de här problemen med olika förbehåll Och här är ju ett grundläggande problem mellan ISAF å ena sidan och USA å den andra sidan. Det är ju att den ena är ju, för ju ett regelrätt krig mot någonting som de beskriver som en stat, medan ISAF är bara där med fredsuppehållande syfte egentligen. Och de är ju inte krigförande, eller de har inte en krigsförklaring mot Afghanistan. Och detta gör då att vissa av de här länderna som är med i den här konflikten har en massa förbehåll vad de får och vad de inte får göra.
Det komplicerar ju för personerna på marken.
Exakt, som komplicerar något enormt. Så, och värst av alla ska tydligen ha Tyskland har varit här som varit engagerade i den här konflikten. Som inte, de var tvungna att ha med sig ambulanser så fort de gjorde en utryckning någonstans till exempel. Mm. Och man får inte föra med sig afghanska trupper, alltså statstrupper, i sina helikoptrar eller sina bilar och olika liksom sådana begränsningar. Väldigt praktiskt orienterade begränsningar vad man får och vad man inte får göra. Och det leder ju till en del situationer som påminner om det som uppstod i Kosovo till exempel, att man ser att saker händer men man får inte ingripa. Till exempel har ju ett problem varit opiumet, det har vi inte pratat om så mycket. Nej, men det här, opiumet är ju inte någon problem. Men vissa länder får ju göra direkt attacker mot själva opiumodlingarna, medan andra får inte. Och detta sker ju nere i södra delen av Afghanistan, så det här är ju, och samtidigt är man då ohyggligt rädda för att soldaterna ska dö. För om soldaterna börjar dö, ja, då måste man ju fundera på vilket syfte är man egentligen där. Och eftersom många av de här europeiska staterna som engagerar i Afghanistan har ju inte, som du precis varit inne på, har ju inte det politiska stödet riktigt fullt ut.
Nej, inte fullt ut.
Nej. Så därför blir det väldigt konfliktfyllt. Och därför, man vill inte ens prata om att man för krig, utan man är där på olika fredsbevarande insatser, slags nyspråk.
Ja, jag tänkte att jag skulle spela in nu de nordiska länderna lite i den här diskussionen.
Ja,
och fortsätta. Jo, det, absolut. Och då är det så här att det är fyra nordiska länder jag tänker på nu då, Danmark, Norge, Sverige och Finland. Där kan man säga, om man skulle generalisera lite då, så är det så att för Danmark och Norge, där har diskussionen varit mera het, om man säger, i efterhand och under. Alltså ifrågasatt, och det har funnits många reaktioner. Medan Sverige och Finland har det varit lite lugnare. Det har inte varit så mycket debatt egentligen. Det kan man ju alltid ha synpunkter på, det jag säger nu. Men om man generaliserar. Och jag tycker en spännande sak är ju Danmark. Danmark är väldigt spännande. Och där finns ju någon form av tema här, tycker jag, under efterkrigstiden. Och tänka nu på efter andra världskriget. Att Danmark har varit väldigt intensivt villigt att ställa upp just på internationella militära insatser. Man var med i Kosovo, man var med i Irak och man är med i Afghanistan. Man har sammanlagt, och det roteras ju naturligtvis, då, 12 000 soldater som tjänstgör i Afghanistan. Man har, hör och häpna, 37 stupade. Sammanlagt 44 döda, men resten dör av andra orsaker, inte i, så att säga, stridsrelaterat då. Och tittar man på statistik här som jag gjorde, så är det ganska fascinerat att i förhållande till sin befolkning så är Danmark de som tar störst förluster i Afghanistan, därefter Storbritannien, därefter USA. Spännande tycker jag. Säger någonting. Varför är det på det sättet att Danmark är så intensivt intresserade av att gå med? Ja. Och då ska det är två saker jag skulle ta upp. Det ena är då först självklart varför. Och då slänger jag ut med en så att säga påstående här. Skulle det kunna vara diskussionsfråga tre kanske?
Ja.
Var är det någonstans?
Det är tre. Diskussionspunkt tre.
Det är ju att det finns ett mindre värde. Danmark blev förnedrat under andra världskriget. Nu förenklar jag väldigt. Därför har man behov av att visa att man är en duglig stat. Att man blir en krigarnation. Punkt. Och sen har vi nästa sak som jag tycker är spännande. Är det på det sättet? Är det här diskussionsfråga fyra?
Nej, jag tror att det går under samma.
Okej, vi samlar då. A, B där.
Ja.
Nej, vi ska sluta med det. Men då är det så att NATO, Danmark, går i USAs ledband. Är det så att danskarna är överintresserade av att gå amerikanernas ärende? Är det verkligen så att amerikanerna kanske kommer med en fråga. NATO kanske kommer med en fråga. Men är det lite mer egentligen Danmark som egentligen vill ha den där frågan. Det är en diskussion man kan ta upp här.
Ja, men jag tycker att om jag får svara då på dina frågor, så ska jag säga att jag tror absolut att du har rätt i några av de här punkter. Mm. Både för Danmark och Norge så handlar det om att man vill vara till lags.
Ja, där kan vi föra in Norge också, om vi generaliserar.
Att man vill vara till lags, och jag tror absolut att det sitter ihop med den här erfarenheten från 1900-talets tidigare konflikter, att man känner att man har varit tandlös och vill visa sig skicklig. Men det handlar väl också av rent praktiska skäl. Under den här perioden så har ju egentligen alla, som jag nämnde innan, de västerländska försvarsmakterna har ju omorganiserat sig till ett ny typ av försvarssystem.
Ja, till yrkesarméer ska vi...
Ja, till yrkesarméer som är betydligt mindre. Och jag kommer ihåg diskussionen i Sverige var ju samma sak här, att här har vi ett tillfälle då vi kan testa det här brigadsystemet ute i Afghanistan. Mm. Och jag tror att det finns en sån logik här också, att om man vill passa på
att öva
sig i den här nya typen av logistik som man behöver då bemästra för att klara av den här typen av operationer.
Men jag skulle vilja säga
att, så det tror jag också är en viktig faktor.
Men jag går tillbaka till det, jag tror att det är viktigare för Danmark att visa att man är krigarnation än Norge, för Norge gjorde ju motstånd på ett annat sätt. Men däremot tror jag att för båda de här staterna är viktigt att visa att man är trogna NATO-medlemmar. Och då går ju resonemanget ungefär så här: vi kan inte förvänta oss att andra kommer att hjälpa oss om inte vi ställer upp. Nej. Här är nu USA under attack. Det är kriget mot terrorismen. Och det har ju varit en mycket, får jag säga, fördjupande och upphetsad faktiskt debatt i Danmark, att den här beslutsprocessen som leder till ingripandet i Afghanistan, den liksom tog vägen förbi i stort sett Folketinget. Det togs aldrig. Utan att det liksom på något sätt smög vidare. Ja. Och det där ska vi inte fördjupa. Men,
Jag tror att det också handlar om en slags uppslutning med. Jag tycker om vi återkopplar till det som har hänt under våren 2022 med Ukraina, också som vi har sett i många andra konflikter tidigare. Jag tänker på spanska inbördeskriget också, när man läser om uppbådet som sker. Det finns en slags politisk strömlinjeformning, eller vad ska man säga, en strömfåra som bara leder i en riktning när sådana saker sker och många sluter upp. Så jag tror att det är något stort skäl till att man tycker att det är helt oproblematiskt, om man finner ett stort stöd politiskt att klart vi sluter upp. Precis som vi skickade 5000 pansarskott till Ukraina här nu bara på ett bräde. Det var ju inget...
Det var ju inget
riksdagsbeslut här. Nej. Ja, men jag menar, det föranleder egentligen inte någon svensk NATO-anslutning också. Det föranleder inte någon jättestor debatt egentligen, utan man blir liksom lite uppfångad i den... Det är fel att kalla det eufori. Men det blir någon slags politisk masspsykos.
Ja, det är likadant vi rullar mot Bagdad, va, som jag är lite skäms för faktiskt.
Ja, men exakt.
Men precis. Och sen tror jag att man kan säga så här också, att, och det tycker jag man kan nämna, att i Danmark finns en väldigt intressant företeelse. Det finns mycket sådana här dagböcker utgivna. Mm. Dokumentära dagböcker om deltagare, och också den här filmen Armadillo 2010, som vi slog ner som en bomb i de danska tv-sofforna. Där det då finns bland annat en väldigt uppmärksammad scen där man kommer i eldstrid med talibaner som är i ett dike. Man slänger en handgranat och man sen följer upp det hela med att uppenbarligen skjuta skadade soldater. Och det här är ju då en film, men det skapade en väldig debatt. Och jag tror att det är väldigt viktigt också här, att det här sårar ju väldigt mycket de som har tjänstgjort i Afghanistan, om det sprids saker som de inte uppfattade rätt. Ja, men så där var det inte. Och då blir det på någon form av schism i samhället. Vi har den här Vietnam-veteran-problematiken, att de som har tjänstgjort på plats och faktiskt, som du säger, riskerat sina liv. Och det här tror jag är viktigt, att när man kommer ner till Afghanistan, förbanden som tjänstgör där, och många som jag känner som har tjänstgör där, då måste det bli uppenbart att det här är ju farligt. Det här är ju livsfarligt, det här uppdraget. Och då måste man ju också motivera varför det är uppdrag. Varför ska vi göra det här uppdraget, eftersom det är så livsfarligt? Och jag förstår att det där måste ha varit oerhört svårt för de som var förbandschefer och ända ner till enskild soldat som tjänstgjorde i Afghanistan, men att ändå måste tro på det. Så hade säkert jag också tänkt om jag hade varit på plats och tjänstgjort.
Jo, jag tror, är det inte därför också vi växte in i det här samtalet om att om vi ska skydda skolor och vi ska skydda valen. Och så man hela tiden försöker hitta nya sätt att motivera
flickors rättigheter.
Ja, ja, precis. Så man bygger ut liksom, den politiska ambitionen, ja, hela tiden med vad man ska uppnå. Ja,
vi samarbetar, vi hjälper de antiterroriststyrkorna, ja, vi övar dem och så vidare och så vidare. Och jag förstår ju precis det där. Det där måste jag säga att jag på något sätt känner liksom en samhörighet på den där problematiken för de som tjänstgjorde. Så egentligen ingen skugga över de som tjänstgjorde, utan det som är glappet är ju egentligen mellan de politiska ledarna som sätter igång den operationen egentligen, jag vet inte, med oklara mål, men med egentligen omöjliga mål kan man ju säga.
Och, ja, man får nog säga att det var både oklara och omöjliga.
Ja, och jag ska bara, får jag bara citera det? Det är ju så, ja, att det pågår just nu, i detta nu, utvärderingar av insatserna i Afghanistan egentligen i alla de nordiska länderna, ett omtag. Och i en del länder har det gjorts undersökningar. Bland annat presenterades då 2016 en norsk undersökning i juni. Och det finns ju i de andra länderna fler. Men jag tänkte bara att lite mycket kort bara säga vad man kom fram till. Och då kom man fram till att man menar att man har varit en ytterst god allierad. Och det var faktiskt titeln på hela den undersökningen. En god allierad. Ja. Det hade man varit. Man hade fungerat väl i det internationella militära sammanhanget. Hade man skapat säkerhet? Tveksamt. Och hade man lyckats med den här uppbyggnaden? Nej, det hade man inte gjort. Mm. Och det känns ju lite nedslående. Och egentligen tror jag att det där egentligen på något sätt sammanfattar kanske hela västvärlden plus USAs insats, exakt, i Afghanistan. Vad tror du?
Jag tror att du har helt rätt, och jag tror också att det här är större än så. Jag tror att det här misslyckandet i Afghanistan är också slutet på det som du nämnde här i början, the moral turn. Om man bara får spana framåt i tiden. Utan jag så tror att den här typen av aktioner inte kommer ske på väldigt lång tid. För att man upplever att det här var ett så stort misslyckande. Också en slags självförtroende, ett knäckt självförtroende för många västerländska stater, om man inser att våran mjuka makt sträcker sig bara så långt. Jag tror inte vi kommer se den här typen av, jag tycker mig också spana i samhället en syn på andra nationer, och att man liksom låter dem lite grann vara. De får väl leva på sitt sätt, så får vi leva lite mer på vårt sätt. Och att den här, ska jag säga, globaliseringstrenden som var så framträdande under 90-talet, som även ideologiskt, att liksom västerländsk frihet skulle sakta men säkert med kapitalismens krafter liksom spridas över hela jorden. Det där är slut på det, och jag tror att Afghanistan var liksom spiken i kistan för den där.
Kanske, och jag skulle ha sett i nuet är det så också. Sen har vi ju Kina som är jättestor koloss och sätter stopp, och sen har vi ju den här akuta krisen i vår närhet i Europa som jag tror att vi liksom fokar ner lite mer på det. Men jag tänkte bara så här, vi har ju pratat om Danmark, vi måste ju säga någonting om de andra länderna då, att Norge har 9000 tjänstgörande och mister 10 döda, och där vet jag inte många som stupar i strid och så vidare. Så du hade alltså 12000 för Danmark, 44, det är intressant. Och man kan säga då att danskarna tjänstgör framförallt i de södra provinserna som är mer krisartade, så får man ju uttrycka det. Norge, Sverige, Finland finns framför allt i de norra delarna. Nu kanske någon som har tjänstgjort i Afghanistan har synpunkter och säger att vi var på flera ställen. Men generellt tror jag nog att de flesta håller med om det. Sverige har faktiskt sammanlagt 7500 som tjänstgör. 7515 till och med. Och vi miste 5 döda. Finland 2500. Och det är 2 som dör enligt de siffror. Vi får hoppas att vi kommer med rätt siffror här. Och Sverige finns ju då, vi har så mycket som 500 sammanlagt under prov. Jag tror till och med att det gick upp, man räknade in all övrig personal, nästan 1000 personer när det liksom var som mest, och ganska stor ändå insats. Och långt borta, svårt att få fram materiel. Vi skickar sen så småningom ner faktiskt ett antal stridsfordon, 90 till och med till Afghanistan. Men man kan väl säga så här att den där första ISAF operationen, den är bara ju 2014 och övergår i någonting, ju faktiskt någonting nytt. Någonting som man brukar kalla då för Resolute Support Mission, RSM. Och då handlar det väl om att tyngdpunkten lite, som jag förstår det, går över till att istället liksom hjälpa till självhjälp. Det är framförallt alltså utbilda afghanska styrkor för att bedriva säkerhetsarbetet och sen fortsätta det humanitära arbetet. Så uppfattar jag det. Så att man kan ju säga att den här militära egentligen insatsen trappas ju generellt ner egentligen från 2015 och framåt. Och som vi vet så lämnar ju de sista soldaterna sen under oerhört, får jag säga, katastrofala förhållanden. Jag tycker att den här evakueringen för Kabul och alltihopa det där var ju inte, får man säga så, det var inte snyggt.
Nej.
Det var inte snyggt.
Och talbanerna fick rätt på något vis.
Precis.
Att de behövde bara bida sin tid. Och ja, så. Varför skulle, och det var, jag kommer, vi diskuterade det under sovjetiska invasionen också, att det här att talibanerna, varför ska de ens hålla på och förhandla när de bara kan vänta ut sin fiende och få allt?
Och då har de ju,
och det är precis det som hände nu.
Ja, det gjorde ju då, Mujahedin gjorde samma sak mot Sovjet och nu gjorde man likadant mot den här. Och lite tragiskt på något sätt tycker jag att den här insatsen då, och vi ska komma ihåg alla afghaner som sätter livet till i den här, i de här striderna, och all förtvivlan och alla resurser och allting, och sen så lämnar man på det sättet, och det är liksom ont i magen när jag tänker på det där faktiskt, måste jag säga. Sen tänkte jag ta upp en sak till för att komma ifrån det där obehagliga jag kände här lite, så tycker jag att lärde man sig så mycket vettigt i Afghanistan när det gällde krigföringen? Lärde sig svensk militär, finsk militär, norsk och dansk militär, och där skulle jag vilja ha en diskussion att jag personligen är tveksam. Jag uppfattar att man lärde sig saker som var bra när det gäller liksom ner till grupp, kanske pluton, hur man jobbar. Vissa saker, man gäller, det lärde sig viss form av patrullering och så vidare, strid på det sättet som man, säkerhetsinsatser om man säger. Jag tror till exempel att sjukvården fick en lyft. Man lärde sig saker som är viktiga erfarenheter för sjukvården, man tar hand om skadade strid. Och då har jag själv erfarenheter av att man har lärt sig ett nytt sätt, ett mycket modernare sätt, ett mycket bättre, effektivare sätt. Men frågan är egentligen om man så att säga övade förbanden på sånt som man behöver för att, som nu, försvara svenskt territorium, finskt territorium.
Jag tror att jag har ingen input på det. Däremot kan jag tycka att de politiska lärdomarna har nog varit större.
Ja.
Alltså att vilka gränser egentligen finns för de här NATO-insatserna. Och sen har man också lärt sig väldigt mycket om ockupationsmakt och relationen till civila institutioner och civila lokalbefolkning och sådär. Och vad som krävs för att hålla ordning på ett land i splittring. Mm. Det tycker jag, alltså inom freds- och konfliktforskningen har man lärt sig mycket av den här konflikten. Mm. Det får man väl ändå säga. Och det kommer vi ta hem till Europa också. Mm. Och vi blir tvungna att lära oss om det nu när vi se vad som händer i Ukraina till exempel. Så där har man lärt sig.
Vi har ju bara skumbat på ytan nu. Vi har ju inte pratat nu om alla de insatser som man gjort för liksom det afghanska samhället och så vidare. Utan vi har ju bara skissat det här lite. Men, för det är ju lite våran uppgift i de här avsnitten. Men jag tycker att den där frågan nu då, om du säger att man ändå dragit vissa slutsatser, kanske politiskt, kanske vad ska man kalla säga nu då, för freds... insatsmässigt och så vidare, så tror jag ju, bara för att jag vill liksom avsluta min egen resonemang där, att jag tror ju kanske att militära värdet inte är så högt som man har velat tro att det är. Sen är det så att man alltid, personer som är i och får stridserfarenheten, naturligtvis, det är ju viktigt, det kan vi ju framhålla, hur brutalt det än låter så är det ju viktigt om det är så att vi skulle utsättas för ett angrepp. Samtidigt kan man ju också fundera baksidan här, om man, hur mycket lidande har man åstadkommit på plats? Det kan man också fråga sig. Eller är det rimligt med tanke på vad man då under de här åren skyddade den afghanistanska befolkningen ifrån? Va? Men när slutsumman sen så att säga ändå blev att talibanerna, får man säga, så enkelt egentligen återtog makten och rullade tillbaka egentligen alltihopa till tiden före 2001, så känns det väl som att Afghanistan-insatsen på många sätt var misslyckad.
Ja. Jag tror vi stannar där, Martin.
Jag tror att vi stannar där och vi återkommer. Vi kan lova redan nu att vi förbereder ett Ukraina 2-avsnitt där vi följer upp en del saker som har hänt med Ukraina-krisen med, som vanligt, ju historiska kopplingar. För det här är ju Militärhistoriepodden, eller hur, Peter? Då får vi tacka för idag. Tack ska vi ha.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militärhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.